Let's snacka plast med Anders, Hanna och Ted.
Hallå, hallå och välkomna till avsnitt nummer 30 i podden. Och idag, ja, idag är en speciell dag. Vi har faktiskt med oss en vikarie idag och inte den ordinarie sammansättningen av podden. Vi hälsar vikarien välkommen. Du kan väl berätta vem du är?
Ja, det är inte Anders.
Var det inte Hanna heller?
Utan det är Nicke Nyman från Kedja Ut som är vikarie idag.
Så grymt kul. Vi tackar så otroligt mycket för att du ville ställa upp på så kort varsel när två tredjedelar av våran podd helt enkelt inte ville. Livet ville sig inte riktigt då.
Nej, jag vet allt om det där, så att det, ni kan känna er lugna. Jag ställer gärna upp flera gånger om det passar. Och nu passar det ju helt perfekt den här gången. Så att det är lugnt.
Grymt. Vi blir superglada. Det är så att, ja, men vi kan ju faktiskt lyssna varför Anders inte kan vara med här idag.
Tjänare, alla goa lyssnare och Ted och vikarie. Det är Anders här. Jag har spenderat min dag på akuten där de har öppnat upp min armbåge. Inte kastarmbågen, viktigt att tillägga, utan vänster, totalt onödig armbåge. Den har de öppnat upp och tömt på massa göttigheter idag. Den liksom svullna upp som en jävla grapefruit igår kväll. Ja, men det, jag överlever det. Men det är sängläggande för mig som gäller ikväll. Och käka antibiotika och massa gött i pren. Sådana goda grejer, va? Men jag är tillbaka starkare och snyggare, eller vad säger, nästa vecka. Men jag tänkte passa på att svara på Victor Nilssons episka fråga. Den bästa disken jag inte bagar. Jag skulle säga det att jag rationaliserade ur min berg, K1. För jag kom på att jag bara kastar K2 istället hela tiden när jag gör det. Så att varför ha den där och tynga ner? Behövde rationalisera lite i bergen. Så jag, även om det är tråkigt, så är det ändå lätt snacka berg som ni lyssnar på. Och jag svarar berg K1. Och sen så är det då den bästa jag inte bägar. Vad fasen så har vi dra till med där? Ja. Det kan ju inte vara någon sån här snygg rek om man har liggande liksom med splash-tryck och allt coolt. Utan det får vara det här. Jag var ju strikt en gång i våras här och plockade ur min enda icke-kastaplast-disk. Och det var ju Truth. Och den är faktiskt riktigt, riktigt, riktigt bra, måste jag säga. Så jag svarar den. En Dynamic Discs Truth med Captain America på. Den är så jävla snygga. Och barnas favorit framförallt. Du, hoppas att det blir ett njutbart avsnitt utan mig. Så hörs vi nästa vecka. Ha det gött nu allihopa. Love you. Hej hej.
Yes, där hörde vi Anders. Det var inte roligt att få en grapefruits size svullnad faktiskt på armen. Det jag tycker jag är riktigt synd om honom. Vi har haft lite kontakt. Det var någon sån fettsäck tror jag på, eller slemsäck heter det väl till och med, som sitter i armbågen, som hade svullnat upp för honom. Så de tömde den på massa bös. Och Hanna ligger, eller hon är frisk, men barnen är sjuka. Så att så är det. Men hon hälsar till er allihop också. Yes, så kan det vara ibland. Hur är läget med Niklas Nyman då?
Jo, men det är bra. Nu börjar jag landa lite grann den här dagen. Det har varit sjukt körigt idag. Det har varit telefonsamtal på telefonsamtal, och det har varit mejl, och det har varit Teams-möte, och det har varit andra möten, och så träning med barnen, och ja, det har varit fullt ösmedelslös kan man säga.
Som det är ibland.
Så, men jag ska inte klaga. Jag har hälsan i behåll och får vara frisk och så. Så att, ja, men det är gött.
Skönt.
Ja, hur är det med Ted?
Jo då, det är faktiskt bra. Jag hade möte med fysiocoachen idag faktiskt. Hör och häpna. Riktigt bra möte. Vi kom fram till massa grejer. Delvis att jag är helt kass, tänkte jag säga. Nej, det är inte. Men kroppen är väl inte riktigt vad den borde vara. Men vi har en långsiktig plan nu uppsatt i alla fall. Så att det känns bra. Jag ser fram emot livet 3.0 får jag väl säga då. 2.0 kom vi fram till att det var ju ljug mer eller mindre. Så att. Nej, men det är skönt. Det är skönt att kanske börja ta tag i saker som skulle ta tag i för 7-8 år sedan kanske. Men så är det ju alltid. Man tänker att det där kommer inte. Jag minns så väl när jag träffade Mats uppe i, det måste ha varit NT Gävle, och vi hade massagestund, och så sa Mats till mig så här en gång: Ted, du måste börja ta hand om dig själv. Ja, det löser sig, vet jag. Jag är en ny människa nu. Nej, det var ju inte. Men nu kanske.
Ja, det är bra.
Vi får se. Yes. Du, vi hade, ska vi se här, jag måste ta bara, vad hittar jag den där? Så, jag hittar ju inte ens gingen här. Det blir bra. Vi hade ju lite bröte som hände i veckan. Vi hade ju den här, ni har ju avhandlat en hel del, men det blir lite repetitivt för dig här nu, Niklas, ändå. Mm. Fast i våran podd. Så att, vi hade ju den här Matchplay Championships, och du sa ju det att det var inte kanske det roligaste du visste med matchplay på det sättet.
Nej, inte att titta på.
Nej. Jag håller faktiskt med dig. Till viss del, måste jag säga. Jag kan tycka att matchplay, hade de ramat in det lite bättre? För jag tror att produktionen var inte, alltså det var första gången de körde liksom konceptet lite så. Jag tror att hade de kunnat liksom tweaka det så att det hade blivit lite mer story i det. Kontra att det var nu väldigt uppdelat morgon, alltså så här förmiddagsrundan, eftermiddagsrundan och sånt. Man fick aldrig liksom riktigt feeling för hur det hade gått liksom. Man kanske skulle vävt in lite mer story i hela grejen. Eller så. De hade ju liksom bara så här highlights att här var Eagles sjuka Eagle till exempel på det och det hållet. Så jag tyckte precis som du säger, man tappade det lite. Alltså det var inte den här spänningen som hängde kvar hela tiden, vilket synd, för att matchplay kan ju verkligen vara väldigt, väldigt spännande liksom.
Ja, nej, jag kände inte att jag fick någon riktig nerv i det, i alla fall. Jag tyckte att det var lite lite sömnigt att titta på. Så. Jag tänker en grej som de skulle kunna haft, eftersom att de nu, det är klart det är svårt när de har igång liksom alla, när man spelar fler, när det är flera igång samtidigt så att säga. Så blir det känkligt. Men det hade varit häftigt att ha haft typ mic'd up faktiskt. Så att man hade fått höra mer snacket och så, hur det var också.
Lite mer gliringar och sånt kanske.
Ja, precis. Lite så. Men då kanske det blir lite för plojigt istället, så då blir det lite som skinsmatchen är kanske. Men ja, jag vet inte. Men som sagt, jag... Men det är något som det mesta inom Discord, för en del tycker att matchspel är roligt att titta på och kanske inte lika roligt att spela. Jag tycker att det är roligt att spela matchspel för det mesta, men det är ju en annan typ av spel så. Men man är ju lite för ovan också. Än om jag har spelat 2 säsonger i Discord League så är man fortfarande lite för ovan så att säga.
Men jag håller med dig faktiskt, och jag vet att jag lyssnade lite på den här, vad heter det, Brody, och de har ju Griplocked, det här Debate Night tror jag det var. Och då diskuterade de just det, för det var ju ett av de första jag liksom hittade ganska sent, kände jag. Ett av de första avsnitten de diskuterade med kommentatorer som var partiska, och en pitch var liksom att, som Brody hade i det här, och det är liksom en liten parentes till alltihop, men att... han tyckte inte att de ska namedroppa vilka diskar vissa spelare spelar med, till exempel. För att det blir liksom gratis marknadsföring för företagen som har. Och det kan bli liksom lite partiskt beroende på. Och han sa att det har liksom inte så mycket att göra med själva spelet i sig. Medan jag kan tycka att den breda massan kanske kan tycka att det är lite intressant att veta vad proffsen kastar. Det är väl typ där det landar. Men då vet jag i alla fall att de tog upp en hel del med partiska kommentatorer och hela den biten. Alltså det spann vidare ganska friskt. Sista personen som ringde in, det var Johnny V som sitter som en stor del i hela Disc Golf Network liksom sfären så. Och jobbade ganska mycket på produktionen. Och då hade liksom Brody dem en hel del bra takes på det. Just att kommentatorerna ska vara mer professionella. Det vet jag att vi har diskuterat sinsemellan också. Men att du kanske inte namedroppar folk via deras första namn till exempel. Utan att man säger liksom Macbeth eller du säger liksom Heimberg eller vad som helst. Just att du inte blir på liksom första, alltså förnamnsbasis med spelarna. Utan det blir mer professionellt när du nämner folk vid deras efternamn till exempel. Eller?
Mm.
Och inte håller på så. Det var väl en stor del som de sa, och det tyckte ju också Johnny V höll med över det. Att de vill ju liksom försöka få hela produktionen bli mer liksom professionell på det sättet.
Mm.
Och jag kan hålla med om det liksom, just för att det var som Brody sa, att antingen har du post coverage som har varit liksom den stora delen i allting, men han sa det, post och live, det är två helt skilda grejer och borde vara det också. Som Brody sa, att du kanske inte ska titta, när du tittar på live till exempel, då kanske du inte ska titta en 18-hålsrunda varenda kast, utan att du mer hoppar mellan liksom kort och olika spelare och bygger upp en helt annan story, liksom att här, det här hände där och där och så och så. Så det är liksom en skön diskussion, men jag tror liksom inte att vi är precis just där nu i det, att jag tror de flesta vill ha postkänslan liksom. Så det är svårt. Alltså jag vet inte riktigt var de ska landa i, och det är kanske lite där de faller på denna tävlingen också, för att liksom spinna tillbaka mot där vi var då. Att det blir väldigt liksom, ja, det var liksom ganska långdraget på sina håll. Jag tappade liksom vissa runder ganska fort när man märkte att, ja men, första matcherna liksom, de ledde med 4 hål eller 5 hål liksom inför. Det hände liksom inte så mycket. Det blev, och sen var det nog kanske banan framförallt, tror jag, som dödade känslan en hel del.
Mm.
Det var inte många hål som var jätte upphetsande att se, tycker jag.
Nej, precis. Det är ju också en del i det hela. Men jag tror att den där matchspels, och det sa jag också i våran podd, att det var nog mer tänkt för att det skulle bli bra sändning. Alltså det skulle vara lätt att filma och det skulle vara publikvänligt så. Och det är ju kanske inte alla banor som bjuder in till det. Och på så vis är ju en golfbana en lätt miljö att vara i, både publikmässigt och sändningsmässigt. Men just spelmässigt, nej, jag vet inte. Det lockar inte mig så mycket faktiskt.
Nej, men jag tänker då så här, säg att du hade flyttat över den till Winthrop till exempel och kört samma koncept på Winthrop Gold, alltså USDGC-banan. Då fortfarande liksom det här elementen av liksom svårigheten och sånt. Bara att jag tror att banan i sig hade varit mer intressant att titta på, för det hände mycket, mycket mer där.
Mm.
Du blir liksom mer straffad om du spelar aggressivt till exempel, eller? Så det var ju inte så. Det jag tyckte var här som straffade, det var väl vissa greener som var svåra liksom, mycket obinära green och sånt. Men annars var det ju för de här spelarna som har den extremt höga nivån, så kändes det som att det hände liksom inte så mycket. Utan det var liksom, antingen tog de par eller så kastade de bort sig totalt på driven, låg OB, och då var det liksom ett vunnet hål, mer eller mindre.
Precis. Precis. Så,
Men som sagt, svårt. Svårt att liksom veta lite vad man ska dra gränserna då.
Mm.
Men kul tyckte jag att Calvin tog det framför Eagle ändå. Mm. Välförtjänt, spelar ju sjukt bra Calvin.
Ja, verkligen. Det gjorde han. Och han visar inga känslor heller. Utan han liksom ser lika trött och sömn ut som alltid. Mm. Liksom, drar på munnen ibland liksom, om det händer någonting som är roligt. Men annars är han ju som... Han är lite discgolfens svar på Steven Seagal.
Mm, ja, verkligen. Stoneface liksom. Ja. Även när Eagle ligger fram och kramar honom, så ser han ut som han liksom sa, tack. Det var kul.
Ja.
Men det var mer roligt tyckte jag att följa. För de följde ju samma kort liksom, både Calvin, Eagle och Page och Missy. Och Missy och Page, där hände det ju mer. De kändes mer som jämna spelare. Även fast man trodde att Eagle skulle bjuda upp till en hög, alltså svårare kamp för Calvin på det sättet, men ja, jag vet inte, det var kul att se liksom två stycken så bra kompisar spela mot varandra, alltså just i en final, för det märktes verkligen liksom att det är rivalitet fast de ändå är så extremt liksom kärleksfulla med varandra liksom.
Mm. Precis. Mm. Ja. Jag ska sätta mig och titta på lite post har jag tänkt från det här. Jag har inte sett någonting alls än. För jag har sett att det har kommit ut nu här i dagarna bara. Men jag tänkte att jag ska sätta mig och titta och se om det är roligare att titta på post än, än live.
Ja, kul att få en resumé och ta det sen vad du tycker kring det liksom hela, hela grejen. För det som sagt, jag följde ganska mycket över helgen. Framförallt de tidiga korten liksom följde jag ganska, inte slaviskt, men det passade bra för de aktiviteterna vi gjorde liksom i familjen då. Så att, men som sagt, jag tror det som dödade mig lite på banan faktiskt. Jag tyckte att det blev för standard hela tiden. Det hände liksom inte så mycket. Det var inte läge heller. För, ja, Dickersons throw-in var ju helt sjuk på håll. Om det är 2 eller 3 tror jag. Att 2 måste det varit. Han låg brunt och så tryckte i den liksom överkanten på kullen och rätte. Det var liksom lite häftigt så. Och sen även Eagles, extrema Eagle var ju helt sinnessjuk. Men annars som sagt, ja, skulle jag säga.
Ja.
Mm. Så är det. Och nästa vecka så är det ju, eller ja, nästa vecka så sen nu till helgen har vi ju till och med Music City Open som spelas. Den ser jag fram emot lite på ett sätt. Tycker det är kul framförallt som sagt att Schustrik ska vara med och spela. Jag tror att han är på feature card också, va? Något utav dem. Om det är Jomes eller DGPT vågar jag inte svära mig till, men jag har sett att han var uppe i alla fall.
Ja, precis. Han har ju en fin teknik, så jag tycker han behöver inte vara så bländande bra för mig, för min del i alla fall. Jag tycker bara att det är roligt att se honom kasta generellt. Så han har ju varit en förebild för väldigt många och även mig när man har liksom tittat och studerat teknik och sådär, så har han ju en
jättefin teknik
har han. Det är liksom poetry in motion, brukar jag säga, för att det är så mjukt och smooth, så att säga.
Jag tänker vi matar av de här små punkterna som var liksom tänkt egentligen, som ni redan har gått igenom, men jag har liksom uppsatt lite NT Falköping, och där har ju ni gjort en fantastisk resumé, så vill ni veta vilka som har chans till att vinna, tänker inte jag gå in på här, utan då är det bara hoppa över till Kedja Ut, så får ni en riktigt, riktigt bra resumé över det. Och för att svara på er fråga, den här Mike, ja, det är Mike i Falköping. Det är den samma.
Ja, vad bra. Då vet vi det.
Jajamän. Så är det med att jag tänkte göra så här. Nu är det så här, mina vänner, att slaget i Lund som Victor Nilsson som anordnar det bland annat, han har gjort en fantastiskt fin disk till det. Och där finns det fortfarande platser kvar. De spelar på Bulltofta och Sankt Hans 9-10 oktober. Så in på Xing nu och regga er. Jag tänkte att jag ska slå ett slag för det. För skön snubbe, sköna spelare där nere framförallt. Och ja, vad har de? 35 grader varmt och sol. Nej, men vill man förlänga säsongen lite och spela, så definitivt åk ner till Skåne. Det är riktigt, riktigt gött där nere. Du, jag tänkte att vi skulle diskutera lite. Har du sett vad som händer här ute på marknaden? Ni hade ju med honom i era förra veckans avsnitt. Josef Berg och European Birdies.
Ja, det var ju förra veckan vi hade.
Ja, just det, förra veckan, sorry.
Förra veckan. Ja, European Birdies. Absolut. Väskan. Nu händer det.
Vad tror du då?
Jag tror att när den kommer i produktion, och jag säger när, för jag hoppas verkligen att den gör det, så tror jag att den kommer bli en storsäljare. Faktiskt. Och av det man har hört av folk om väskan, de som har provat den och så sett den. Jag har också sett den live, men jag har inte närstuderat den. Så känns det som, det känns väldigt lovande faktiskt.
Ja, jag har det bara med grymt genomtänkt väska liksom, ser ut att vara med fantastiska lösningar liksom, och ser ut att ha liksom allting du kan tänkas. Sen vet jag, vi läste lite på, jag tror att det var Linus Karlsson som la ut en post om väskan. Där han fick en hel del kritik om att, oj vad den var dyr, 5200 kronor, vem ska kunna betala så mycket? Ja, men nu är det ju så att det är ju prototyper som är beställt. Vi diskuterade ju lite det du och jag, Nicke, här innan i försnacket. Att ja, men varför kostar den 5,2? För det är ju en vanlig väska. Fast det är ju inte en vanlig väska, tyvärr. Alltså, det är ju någonting som de har kommit på och jobbat fram över tid. Och den görs i extremt liten upplaga. Alltså allting som masstillverkas. Nu pratar Niklas har ju också en hel del liksom, info kring liksom, detaljhandel och sånt. Och samma sak med jag har jobbat inom detaljhandel innan. Och allting som görs i liten produktion blir ju väldigt, väldigt dyrt. Och framförallt när du ska börja plocka fram liksom, vissa grejer. Så det de gör är väl att de ska ha den här till vissa, tänker jag. Och tar hem och ska fota och sånt. Och det som är grejen med den, då är det ett dyrare pris. Så 5200 kronor kostar den för de som vill ha den här lilla batchen. Den kommer ju inte kosta så mycket sen, utan det här är liksom den första lilla batchen. Så vill man vara med och få en extremt unik väska som är liksom i väldigt limiterad upplaga, då kan du köpa det. Och jag tänker att, jag vet, jag läste någon post som sa, men det är bara en väska, det kostar inte så mycket att ta fram en prototyp. Nej, kanske inte om du tar fram en prototyp av någonting som redan finns, där mönster och allting finns. Men att ta fram liksom allting från scratch, det är ju en helt annan grej. Alltså du jobbar fram någonting som absolut inte har funnits på marknaden innan. Så att det är klart att det blir liksom dyrt. Mm. Eller så. Men jag tror sjukt, sjukt värt det.
Ja. Och det är, jag har jobbat inom tillverkningsindustrin tidigare.
Mm.
Som NC-operatör och produktionstekniker. Och ibland fick vi sådana uppdrag att vi skulle göra prototyper.
Mm.
Till våra kunder, ABB bland annat. Och så. Och om jag tittar på prislappen på prototypen kontra det som sen blir produktionsmodell så att säga.
Mm.
Så är det ju kanske, nu säger jag inte att det kommer vara så i det här fallet med väskan. Men det var ju ungefär, produktionsmodellen är ungefär en tredjedel av vad prototypen kostar.
Mm.
Men det är ju dels för att prototypen tar ju tid att framställa i alla moment. Medans en produktionspryl, då finns det redan i mitt fall då ett färdigt program. Maskinen har sina verktyg, alltså allting är klart. Så är det inte när du bygger en prototyp, utan då ska det ju, alla delmoment ska ju gås igenom och göras noggrant och så ska det sättas ihop och bli en bra produkt. Och när jag, i mitt fall så körde jag stora NC-maskiner. Då är det som en sak. Men i det här fallet så ska ju komponenter sättas ihop i en väska. Med axelband och det ska göras sidor som är lite hårdare. Och det ska sys och sömmar hit och dit och dragkedjor och sådär. Så att det är ganska många saker som ska falla på plats. Och om man tänker att en prototyp är billig. Räkna på din lön och så sen tar du dina timmar så försöker du bygga ihop en väska själv. Så kommer du att inse ganska snabbt att 5000 kronor för en prototyp är ganska billigt i det här fallet.
Ja, och ska man bara dra paralleller till när Pound lägger ut sina väskor, när du har chans att faktiskt specialbeställa liksom, utifrån den standardsortimentet de har. Och då ska man också lägga till minnet att alltså de custom-grejerna du gör, det är fortfarande utav ett mönster som är beprövat över tid, som dessutom finns. Alltså alla komponenter, alltså alla sidor, allting finns redan utskuret, mallar finns. Så det är liksom inte extra jobb för dem. De vet exakt liksom hur du ska sy. Oftast har du liksom kanske industrimaskiner som går på dator. Så de vet exakt vilka summa som ska göras och så vidare. Så att jag tänker att, ja visst, det kanske är liksom en del pengar för de här prototyperna, men vill ni också vara med och sponsra eller liksom hjälpa ett företag fram och vara med och liksom faktiskt växa sporten som alla pratar om att man vill göra, ja, men då är det ett yppligt tillfälle att faktiskt göra det nu också. Framförallt på produkter som man tror på, för jag menar uppenbarligen Josef har haft den länge och de flesta som har testat den tycker att det är en jättefin produkt, så att jag säger bara kör i vind, jag tycker att det är häftigt.
Ja, precis. Och jag tycker så här, men jag känner mig att jag har inte råd att köpa den här väskan nu. Nej, då är det så.
Mm.
Vänta på produktionsväskan som kommer. För den kommer ju bli billigare. Och kommentera inte priset. För att ta fram prototyper är jättedyrt.
Ja, precis. Och det kan man också tänka på att man har ju faktiskt ett val när man sitter över tangentbordet om man ska skriva eller inte. Det är ju oftast jag känner så här, vissa gånger man vill skriva så tänker man så här, fast tillför det här verkligen någonting till den här diskussionen? Mm. Nej, det gör nog inte det. Nej, men då struntar jag och skriver det liksom för att det behövs inte. Man får tycka lite som man vill, självklart. Och det är fritt fram att skriva också, det är ett fritt land. Så är det. Men häftigt tycker jag, jätteroligt verkligen att det är på gång. Och som sagt, en produkt som ser magisk ut. Jag tror att liksom, det finns ju de här, alltså du har ju både Grip och Pound och nu då kanske European Birdies som är liksom premiumväskorna som skiljer sig ganska mycket ur mängden. Det är inte som att köpa din andra vanliga väska eller vanliga, men som massproducerar liksom och sånt. Utan de görs liksom med troligtvis med en hel del kärlek i också. Så att.
Ja.
Mm. Kul, tycker jag.
Mm.
Du, såg du posten som Disc Golf Pro Tour har gjort nu angående championships?
Japp. Yep.
Alltså.
Fett med cash.
Applåder, säger jag.
Ja. Är riktigt bra. Equal payout till pallen, ja. Va? Eller var det hela vägen? Är pallen?
Hela vägen faktiskt. Det är så här. Första plats i MPO och FPO får 30 000 dollar var. Tvåan 15 på bägge. Trean 10 på bägge. Och fyran får 8 på bägge sidor. Det är
riktigt
ändå
bra.
Ja, och samma sak. Sen är det alltså om du spelar kommer till runda 3 så får väl alla 5 000 tror jag. Dessutom.
Mm, ja, det är något sånt.
Mm, det verkar så. Och sen runda 2, 3 000 och runda 1 får du 2 000.
Mm.
Då. Ja, men det är riktigt, riktigt häftigt. Och som sagt, det är sjukt coolt. Alltså de höjer ju standarden och sätter eller liksom höjer ribban hela tiden tycker jag. Disc Golf Pro Tour, det är spenderar ju alltså, jättegärna de här små stackars pengarna man drar varje månad. Det känns som att de går till någonting som faktiskt gör skillnad.
Ja, helt klart. Jag tycker att det är bra. Det där är nog kanske, det är ju kanske den största tävlingen som är.
Mm.
Om man frågar spelarna bortsett från VM då.
Ja, och USTGC är väl någonting som de håller väldigt högt också, tror jag, va?
Ja, precis. Men jag tänker att den är nog kanske topp 2-3.
Mm, definitivt, det tror jag. Alltså framförallt nu. Frågan är om inte den här slår högre än typ VM alltså. Det är väl titeln, tänker jag, som slår högre just nu på VM. Men payouts är ju
definitivt. Nej, de är ju långt efter där.
Mm.
Helt klart. Nej, men det är nog titeln där som är nerv. Och så kan jag tycka någonstans att det får vara också just när det är en VM-titel. Med det sagt så säger jag inte att det ska vara dåliga payouts på ett VM, men det är ju, om man tittar på många andra sporter så är det ju kanske inte VM där man drar hem de största pengarna ändå. VM blir nog mer en statusgrej, en statustitel att ta helt enkelt.
Ja, men det tror jag, och det pratar ju alla om hela tiden i de andra poddar och sånt man lyssnar på. De säger ju det liksom, alltså just VM-titeln är ju ändå, det är ju någonting som slår väldigt, väldigt högt för dem.
Ja, precis.
Och som sagt, som ändrar karriärer för folk, definitivt. Jag menar, Barsby efterhand vann sin VM-titel. Var ju också så här, Barsby var på väg ner, vann en VM-titel, fick lite hype igen. Mm. Så att det... Nej, det är coolt faktiskt. Jag tycker det är roligt. Synd bara som sagt att vi har ju haft bra spelare, men nu har det varit liksom en sånt kaosår typ. Så är det. Du, vi eftersökte faktiskt lite lyssnartopics nu sist som vi skulle bra igenom. Men jag tänker vi kan lika väl köra dem, för det var två stycken som går att rotera tillbaka till efter lite diskussion, och vi ska undersöka lite mer om vi kan få fram mer än bara två stycken. I detta fallet nu då blir det ju killgissningar här. Kvalificerade eller okvalificerade får stå för.
De är alltid kvalificerade.
Ja, exakt. Anton hade vi som frågade, vilket sätt kan man livnära sig på sporten nu och i framtiden? Hur kan man tjäna pengar helt enkelt? Exempelvis jobba för tillverkare av produkter, återförsäljare, bli proffs och så vidare. Vad tror du? Jag vet att ni har belyst det här lite också.
Ja, alltså sporten är ju gammal men ändå ung på något sätt.
Mm.
Den är ung sett till att det här med att man har betalda proffs som kan leva heltid på det. Jag tänker nog det närmaste steget här i Sverige, det är nog att discgolfbutik eller jobba på en, hos en tillverkare. Så det är nog det jag tänker närmast till hans kan vara sättet att kunna livnära sig och jobba med den sporten som man älskar, tänker jag. Bli proffs, absolut. Och där tror jag det handlar mycket också om vem man spelar för.
Mm.
Vilken tillverkare till exempel man hamnar hos. Hur man kan livnära sig. Det är väl det jag tänker är närmast. Men sen Sverige är ju inte så stort heller. Och vi har ganska många återförsäljare av diskar. Så att jag vet inte hur, jag har inget bra svar. Och tack och lov ska inte vara någon sorts facit heller. Men det tror jag nog det är. Men sen om du som, om man tänker att man ska livra en som spelare, då handlar det om att sälja. Du måste sälja reklamplats hos dig själv och så. Och sälja in dig själv hos sponsorer som kan kliva in med pengar och vill satsa på dig och känna att det är. Men det är ju alltid den frågan som blir, vad, när någon ska sponsra någonting, vad blir våran payback så att säga på det här?
Mm.
Får vi någon payback eller är det liksom pengarna i sjön? Inte för att det är det, men alltså billigt talat. Så betalar vi bara dig för att du ska få göra det du tycker är roligt och det du älskar? Eller kommer vi att få någonting tillbaka där annat än en reklampass på din tröja? Kommer folk att se den reklampressen och tänka, åh, de måste jag kontakta på måndag. Det är väl där det är, tänker jag, som är den, det är den svåra biten. Så.
Mm. Verkligen. Precis, ska vi hålla oss här hemma? För jag menar, i USA är det en helt annan apparat, känns som. Det är så mycket större på så många sätt. Du har liksom butiker, typ OTB och liksom Infinite och sånt som kan tänka sig att plocka upp spelare och liksom, alltså pumpa ut. Jag menar, kolla, Ezra levde en hel säsong på typ OTB enbart. Utan liksom en plasttillverkare i ryggen. Så att där tänker jag, det är ingen idé ens att spekulera i den biten där borta. För man har alldeles för dålig koll liksom, helt enkelt på hur det fungerar. Vi pratade lite också om det här med disktillverkare. Liksom, vad är det just nu som gör att du kanske kan få en lön utav dem? Sverige. Jag tror som sagt att vi kanske är lite för små just nu för hela den biten då. Om du inte gör det ett jättenamn liksom, som typ Tatar och de som är liksom utåt på ett helt annat plan. Men annars, alltså en sak som kanske dyker upp lite mer nu. Discmania har startat en fabrik. Det kan hända att man kan få jobba där inne på dem. Även Latitude vet jag har ju anställt en hel del personer uppe i Skellefteå.
Mm.
För att jobba med det. Och sen som du säger, sälja plast. Marknaden börjar liksom fyllas på ganska rejält. Sen är det frågan om liksom, har vi fyllt hela kvoten? Nej, det tror jag inte. Alltså med tanke på hur mycket spelare som exploderar in i sporten hela tiden, så är det ju bara så att man ser ju, det är ju sån extrem brist på plast. Mm. Överallt. Och det säljs slut hela tiden. Jag menar, det fylls på, men det, liksom, det tar inget stopp. Utan det känns som att det bara liksom, det dammsugs hela tiden. Så fort det kommer en release, kolla bara nu på Jussi som säger att han ska trycka så mycket P2 så att det är liksom, marknaden är mättad. Mm. Men det verkar ju som att det var inte mättat här med de diskarna som kom. Det tog ju inte lång tid innan det var slut. Liksom.
Nej, precis. Men jag tror att det är det här som är grejen. Jag tror att vi kan inte få grepp om hur mycket nya spelare det är.
Nej.
Och sen tror jag också lite grann tyvärr den här hypen kring nu Discmania också gör att det blir att folk kanske köper på sig och tänker att jag kan sälja det här och göra en profit på det. Det har vi sett tydliga exempel på. Vi behöver inte prata så mycket om det, men jag tänker att det gör också att diskarna försvinner otroligt fort.
Mm.
Så, men Det är klart att samtidigt så är det ju ett angenämt problem också. Att ja, men då får vi trycka mer plast. Vi får pressa mer diskar. Ta fram mer diskar liksom. Men jag tror att det finns ett otroligt uppdämt behov i USA till exempel. Också. Så att det kanske de har gjort jättestora batcher nu, men det har, mycket har gått iväg över Atlanten också. Och även ute i Europa såklart. För att möta efterfrågan där. Så att det är nog vi är nog inte högst upp på näringskedjan i Sverige, tror jag.
Nej, det tror inte jag heller. Det var bara så intressant just i sa det, att den här maskinen kommer liksom producera P2 tills alltså, det är utdämt. Jag tror att den stackars maskinen kommer få pressa P2 nu de närmskommaste åren, som det känns liksom. Det kanske är så att han får köpa nya maskiner istället och designera dem till en annan disk liksom, för att P2-maskinen kommer ju bara tugga på nu.
Ja, precis. Ja, men sen är det också det är lite grann nu, det här kommer jag väl att få äta upp av Tommy som tjatar på mig att jag har bytt putter så ofta. Så. Men jag har ju hållit mig till samma mold i princip, fast det är en annan stamp på disken. Men jag tänker, för jag såg någon post om det här, att det var någon som liksom så här, ja, jag funderar på att köpa nya putters, men jag kom på att jag trivs så bra med dem jag har, så att jag ska nog låta bli. Och jag tror att det är lite många gånger så att folk köper för hypen, men har inget behov egentligen utav det. Så det är väl mitt tips. Har du inte ett behov av disken, köp den inte.
Nej, bara för att du vill höver disken, så är det inte så att du behöver disken.
Precis.
Så det är... Ja, nej, precis. Det är lite det som du säger. Liksom. Just, jag tror att många köper liksom för att man tänker att antingen ska man flippa diskarna sen, eller så är det så att man tänker att om det här kommer ta slut så jag måste samla på mig.
Mm.
Men ja, och det kan jag ju säga så här. Alltså, ska man samla på sig diskar, gör det på någon batch av några diskar som kanske är lite udda, som inte görs hela tiden. Alltså stockstamp P2-er kommer ju inte vara en disk som det kommer råda liksom, alltså råda direkt brist på i framtiden skulle jag tro, utan de kommer ju liksom produceras hela tiden nu i stadig fas liksom, så att där är kanske inte de diskarna det kommer bli tungt att försöka få tag på. Däremot så som jag köpte när jag köpte mina Glow Champion Leopard 3 till exempel, de gör sig ganska limiterad batch hela tiden, det är ingenting som finns liksom stock typ, så hittar man några som flyger ganska gött ut av dem, ja men se till då att dammsuga lite just på dem då. Men ja, vi får se vart det landar liksom. Det är intressant och proffs i Sverige just nu, nej skulle jag säga direkt, ge det ett par år till, då kanske vi står i en helt annan situation, och precis som du säger, jag tror att man ska hitta sponsorer som är villiga att satsa på det, och det kanske inte alltid behöver vara just i discgolfvärlden, utan det kan också vara att du säljer dig till, alltså tänk lite utanför boxen, vilka skulle behöva, eller vilka är intresserade av att synas i en sport som håller på att växa. Och då har vi de här vissa, typ som Celsius som Polo blir sponsrade och sånt nu. Jag tror att mycket sånt kommer vi se också. Det har vi sett i alla sporter till exempel. Extremsporter. Alltså Red Bull var ju supertidiga med att plocka upp hur mycket folk som helst och sånt. Så att jag tror att man ska försöka tänka liksom lite utanför det man egentligen rent bara diskmässigt liksom.
Ja, precis. Men för att återgå till frågan så tror jag att att livnära sig på discgolfen, som discgolfare och livnära sig bara i Sverige, det tror jag är svårt.
Ja, men precis.
Jättesvårt. Det tror jag är mer eller mindre helt omöjligt. Eller omöjligt är det inte, det beror på såklart vad man har för levnadsomkostnader. Men jag tror att det är jättesvårt. Då måste man ha generösa sponsorer och
ja, precis.
Det var en riktigt duktig spelare.
Alltså med tanke på nu hur mycket tourer som är på väg, om man säger. Alltså vi har ju Pro Tour, European Pro Tour som dyker in nu. Alltså börjar vi se mer sånt som det är i USA på ett sätt, som det har varit nu. För att det ska man också tänka på att USA, det är rätt stort. Och Pro Touren, jag menar, de spelar x antal tävlingar per säsong. Alltså typ liksom, det är hur mycket som helst. Så att det är klart att det är en helt annan apparat mot Sverige. Vi har 4 NT. Det är liksom, det spelar de på 4 veckor. Sen är det liksom klart.
Precis.
Så att jag tror, som, precis som du säger, just i dagsläget är det nog inte direkt, du kommer inte kunna överleva som discgolfare på att spela bara discgolf och vänta på cash-ins och sånt.
Och sen har de en lite längre säsong än vad vi har också.
Mm.
Även i Skåne så har de.
Faktiskt.
Så, men ja.
Den här frågan flöt faktiskt ihop lite med Magnus Karlssons fråga som skrev det. Han funderar på att det är bara Latitude 64 som skickat över spelare till, från Europa i år. Slump, eller är det just de spelarna som själva satsat? Jag vet att Evelina i Finland var riktigt sugen på att åka över, men det blev inget. Är det så att Innova med flera inte bryr sig så mycket om Europa? Läge för europeerna att leta nya sponsorer. Vad tror du?
Ska jag börja eller?
Ja, eller ska jag börja? Så kan vi se om du kan fylla i, om du tycker. För jag tror inte att vi helt drar jämnt strå här kanske. Eller det visar
vi. Kör du.
Jag tror så här att jag har diskuterat det här. Jag vet att vi har diskuterat det här också, Niklas, innan. Om vi ska ta Innova till exempel. Om vi bara plockar Innova nu. Så tror jag att det är så här att de har så extremt mycket spelare även på hemmaplan. Som är liksom väldigt, väldigt duktig också. Så att för dem att plocka över en spelare och liksom se till att den spelaren får allting. Ja, det hade varit jättefint och det är ju superfin goodwill om man säger. Sen är det också att ställa frågan, precis som vi har varit inne på. Vad blir kickbacken för Innova till exempel att plocka över europeiska spelare mer än just precis goodwill? De har rätt mycket andra spelare som är också väldigt namnstora liksom i sporten över på andra sidan. Som är liksom majoriteten av marknaden mer eller mindre. Så du har då till exempel i Innova, då har du Nate Sexton. Du har Jeremy Colin, du har Ricky Wysocki, Calvin Heimberg. Det är bara herresidan. Sen har du på damsidan också vissa, eller liksom jättestora spelare. Liksom. Så att jag tror att försöka liksom slå ut några ur den klicken. Ja, då får du vara jätteduktig. Och det har, vi har jätteduktiga spelare. Men frågan är liksom, vad vinner de på att ta över de spelarna? Alltså rent om man bara ska strukturellt se liksom företagsmässigt vad de vinner på det. Kanske inte supermycket liksom. Mer än precis som vi pratar om. Eller vad tror du?
Jag tänker så här, just på här sidan så om man tänker så här, prestationsmässigt så tror jag inte att Linus ska ha några problem att slå sig in tillsammans med Nate Sexton och Jeremy Colling. Inte ens, får han etablera sig på plats så tror jag inte att det är ett problem alls att prestera bättre än vad de gör. Eller problem ska jag inte säga det, men alltså att jag tror att han har det i sig.
Ja, verkligen.
Och det vi har sett att han, som han har levererat hemma, så blir man lite så här, det har vi ju själva sagt också, varför tar de inte över honom liksom så.
Mm.
På damsidan så tycker jag däremot att det är lite förvånande att de inte har velat, för att Innovas två bästa damspelare är europeer i mitt tycke.
Helt.
Evelina och Henna.
Glömde de helt faktiskt, vilket är pinsamt.
Så att det är därför jag, just för deras, här sidan kan jag köpa, men tycker ändå att det är lite trist, framförallt för Linus skull såklart.
Mm.
Men på damsidan tycker jag att det är väldigt anmärkningsvärt på något sätt, eftersom att Evelina har väl varit rankad som världsetta ett tag liksom innan EM kan man väl säga. När hon spelet funkade inte helt enkelt, så då tog Paige tillbaka första platsen och så. Men då har ju Henna kommit upp och seglat upp istället, så jag menar, tittar vi liksom på topp 5 i världen så är det väl 3 europeer. Och det är därför jag tycker att det är lite anmärkningsvärt med just med att Innova inte har tagit över dem. Sen är det ju de saker som spelar in, tänker jag, det är det här med hur man ska ta sig från Europa till USA. Nu först har de ju liksom öppnat upp för att men nu kan man åka, om man har vaccinerat sig och har vaccinpass, då kan man åka raka vägen. Men precis. Som Tatar och Kristin Tatar och Silverlet får göra, få åka först till Kroatien och vara där 2 veckor i någon typ av mellankarantän för att sen åka över till USA. Det är klart att det är mycket tid som försvinner som kanske Evelina och Henna inte har råd med till exempel. Men då tycker man att det är sånt, det borde ju Innova lösa. Pengar har de.
Ja, verkligen.
Tror man inte behöver fundera på. Så att på så vis kan jag tycka, just på damsidan kan jag tycka att det är lite mer anmärkningsvärt än att, än att Linus inte får åka över. Men sen är det klart att man vill ju att Linus ska få åka över för att få visa upp sig där.
Och som sagt, jag hoppas att alla missförstår mig rätt när jag säger liksom, jag missundrar verkligen inte. Och jag hade älskat att se Linus över på den sidan. Och jag tror, alltså, prestationsmässigt, ja, han har allt som krävs. Som sagt, det som du pratade om, och det var just den brasklappen jag tänkte jag skulle slänga in. Jag tror att covid och dessa åren som har varit nu har varit svårt för dem att plocka över spelare på det sättet. Alltså just med liksom landszoner och så vidare. Jag tror att ge 2022, vi kommer kanske se en helt annan grej. Jag skulle tro att Evelina och henne kommer spela betydligt mycket mer över i USA. Om det är så att pandemin börjar liksom lätta på sig lite. Det visar ju sig, vi vet ju fortfarande inte. Alltså, olika varianter dyker upp hela tiden och det är liksom, restriktioner ändras. Så jag tror att det har varit svårt liksom helt att plocka över folk på ett sätt som man inte vet hur liksom det ska vara. Så jag skulle bli väldigt förvånad om det är så att Innova inte plockar över både Evelina och henne, med tanke på att båda ligger uppe på startteam till exempel.
Precis.
Så det tror jag definitivt. Men annars, ja, de som åkte över nu, lite för att återgå till frågan. Ja, jag tror att de satsade mycket själva och ville åka över dessutom. Alltså Albert Tam och Kristin Tatar och Silver. Så att det var nog väldigt, i år tror jag nog definitivt. Sen så garanterat att Latitude supportade det till 100%. Det är definitivt liksom. Men jag vet, vi pratade ju med Henke Johansen som har varit över. Och det är alltså mycket av den resan finansieras ju själv. Också dessutom. Så att det, sen så, jag säger det, alltså, ge det här nu en liten stund, för vi står i en helt annan förändring när det kommer till liksom delvis kapital och alltså spelare och deras namn och sånt. Det är en väldigt spännande framtid som vi har inom väldigt kort liksom framtid framför oss nu. Det har hänt väldigt, väldigt mycket. Jag menar, ge det här bara, alltså innan covid till exempel. Sporten, det var inte alls lika mycket utvecklare, eller utövare. Lika mycket plast som såldes, det var ju liksom inga problem att få tag på diskar för, det vet vi själva. Alltså barn är överfulla och så vidare, så att, ja, men det har hänt jättemycket på kort tid också, så jag tror att vi kommer behöva vaska lite i den här guldpannan och se liksom vad som trillar ut nu till typ 2022-2023. Så att.
Ja.
Mm-hmm.
Helt klart.
Så är det. Jag tänkte vi skulle avsluta här nu med att jag ska svara på Viktors fråga som han ställde till mig och Anders om den sämsta disken jag bägar och bästa disken jag inte bägar. Det är ju inte lätt. Jag kan säga att jag bägar egentligen inga skitdiskar. Utan alla diskar som är i min bäg har ju ändå någon form av tanke med dem. Men om vi ska slå ut det istället för vilken disk som får som får ganska lite flygtid just nu. Då skulle jag nog ändå säga att det är min Star Roadrunner som är i. Det är lite av en utility tweener liksom som är med, för att ibland behöver jag den, men den får inte flyga liksom varje runda skulle jag säga. Så det är nog den disken ihop med faktiskt, Nicky, jag kastade in tilten igen. För jag fick, Joakim Pekkari visade ett sätt man kan få med sig den utan att den tar så mycket plats. Så den ligger ihoptryckt med min Piranha nu, den är på baksidan av Piranan. Den passar perfekt där i, så att nu är tilten med, så jag ska ge den ett försök till. Mycket för din skull också där. Så att.
Ja, det är bra.
Mm.
Det är bra.
Bästa disken jag inte baggar för tillfället skulle jag nog faktiskt säga är en 98 Rhino. DX98 Rhino. Den här ringstamp Rhino liksom. Magisk plast. Och det är delvis för att den jag har är alldeles för flippig för att kasta. Jag kan inte kontrollera den. Den liksom, den törnar alldeles mycket nu. Så den är lite för mycket inspelad. Och mina gamla sålde jag till Kalle Ulvinen en gång när jag tyckte att jag behövde inte dem längre. Så det är nog faktiskt den bästa disken jag inte bägar just nu. Mm. Som jag kan komma på rakt över huvudet. Sen är det ju, disklaget är tyvärr alldeles för stort. Eller vad säger du?
Jag försöker ju sätta min bag lite.
Mm.
Så att nu är det här. Men tilten är med i den.
Så jag ser så mycket fram emot 2022, Niklas, och får se lite vad som kommer vara i din bag då. För jag tror 2022 tror jag är det är ditt år. Och jag, ja, ja, det ska bli magiskt att se, faktiskt.
Tack för pressen.
Nej, nej, men alltså, ja, men missförstå mig rätt. Jag tycker bara att det ska bli otroligt kul att se vad du kommer skaka ut. För jag vet ju att detta året var lite av en test liksom för att se lite vad fanns i Discmanias repertoar liksom och så. Jag vet, vi har ju pratat lite, du har ju hittat, kommit, satt i lite gammalt och lite nytt och så att, nej men som sagt, det ska bli kul att se lite vart det landar.
Ja.
Hur känns det själv med det?
Ärligt talat så känns det nu lite vilset faktiskt. Vissa diskar så känner jag att de här kommer att vara kvar. De flesta på midrange-sidan kommer att vara kvar. Eventuellt någon jag kommer att byta ut. Approach och kastputters kommer att vara kvar. Putters kommer att vara kvar. Det är nog mest på driversidan som det kommer att hända grejer. Tror jag, till nästa säsong. Men det får vi se. Det beror lite grann på hur teknikträningen går i vinter också. Jag tänker att får jag mina metrar extra som jag vill ha, så kommer jag nog behöva byta lite disk av den anledningen också.
Det ska bli kul sen att se vad du tycker om den disken som är väldigt snart på väg upp och hem till dig.
Ja, den ser jag fram emot att få prova. Faktiskt. Nej, men min bag har ju inte varit som den var inför säsongen, eller som det var tänkt att den skulle vara. Då jag har lärt mig den hårda vägen den här säsongen, helt enkelt. Men det, så kan det vara ibland. Och jag tar det som en lärdom, faktiskt.
Det är så man får göra. Liksom. Man får stöta och blöta lite och se liksom lite vad som passar och inte. Men det man kan ta med sig, och det som jag tog med mig från när jag strikt fäste mig till en tillverkare och en bag, liksom, som jag kände så här, det är att det är inte helt lätt. Alltså det är ganska svårt liksom att anpassa sig till det som är helt liksom lite nytt för en. Och även om det påminner, så är det inte exakt samma sak. Liksom. Det är, man går ut lite från sin komfortzon. Typ.
Så är det verkligen. Och det har jag gjort. Och så. Men anpassat mig såklart. Men ändå liksom landat i att det var inte så lätt som jag trodde att det skulle vara på förhand. Eller lätt. Men det har varit betydligt mycket svårare än vad jag trodde att det skulle vara. Ska jag säga. Faktiskt. Men jag ser fram emot 2022 faktiskt ändå. Både plast, i plastväg och i kastväg. Så att säga.
Så jag har också lite som jag ska fila lite på. Så där nu till säsongen. Vi får se lite hur det går nu i helgen. Det visar sig.
Ja, jag fick ju faktiskt använda tilten nu i helgen när jag spelade i Skellefteå på terminalen på ett hål. Med framgång.
Gött.
Dessutom. Så att den fyller sin funktion ibland. Men när jag blir bättre och ligger mer på fairway, då kanske den inte kommer vara kvar så länge.
Jag kan säga som så här, jag fick med en otrolig överraskning när jag skulle försöka skippa den rackan, tilten. Jag tänkte jag skulle typ så här, du vet, klassiskt kasta fram och så skippa den liksom upp mot korg så där.
Ja.
Det gjorde den inte. Den skippade liksom 45 grader rakt ifrån där den landade.
Den har ju ett väldigt speciellt groundplay, tilten. Även, alltså oavsett om du kastar den som vanligt, eller ja, hur man nu ska säga att man ska kasta den tilt vanligt, men eller om man kastar den upp och ner, så att säga. För man tar sig längre med disken upp och ner. Faktiskt. Så att, ja.
Det var sjukt. Den hade som backspin också efter, liksom, efter skippen när den kom upp och ställde sig på kant. Alltså den rullade tillbaka typ 6 meter efter den har landat. Liksom. Ja, den var helt galen. Ja. Det jag tyckte var roligt med den när jag kastade den, det var ju just att göra typ en Spikeheiser. För det blir ju som att kasta typ en, inte en thumber, det blir som en grenade nästan. När du bara kastar den. För den sätter ju sig totalt bara rakt ner.
Ja, men man måste tänka om också. För så här, gör man en Spikeheiser kan man ändå tänka att man ska kasta disken i en sorts
båge,
att den ska glida lite grann. Men tilten, då får man liksom vrisa sig. Ja, men jag ska dit. Då är det dit jag ska kasta. Alltså disken ska gå i den bågen, i den draglinjen, så att säga.
Du kan ju dra en linje från där du står till dit du ska, bara rakt över. Och den kommer ju liksom följa den linjen hela vägen.
Precis.
Så att det var häftigt faktiskt. Det var riktigt kul.
Och det har jag också lärt mig den hårda vägen.
Jo, men det gör man ju. Det är det som är så kul. Du Niklas, jag vill tacka så extremt mycket för att du kunde tänka dig att ställa upp för oss här idag.
Det var ett nöje att få vara med som vikarie. Och ställa gladeligen upp igen om det behövs.
Ja, underbart att veta. Och det kan säga likewise, om du skulle skita sig för det någon gång också, så kan Let's Snacka Plast kan nog tänka sig att ställa upp oavsett konstellationer.
Ja, det låter jättebra.
Mm. Jag tänkte vi skulle tacka lite folk här nu bara på utvägen. Så vill jag säga, vi vill tacka Björn Wennerborg för jinglarna. Och så Oscar då, våran Oscar-gäster, för den fina grafiken. Magiskt faktiskt. Han är ute och krigar den gossen också på fairways, har jag sett. Vi vill även tacka alla våra patreons som gör det lite extra för oss. Magiskt. Och vi kommer, kan jag säga nu, göra det lite extra för er inom ganska snar framtid. Det är lite tweak kvar. Sen är vi nog där. Eller vad tror du?
Absolut.
Så det visar sig. Men vill ni bli Patreon till podden, så är det bara att glida in på Patreon och så / Let's Snacka Plast. Så är det mätt. Gött då, Nicke. Nu brukar ju ni säga att vi inte ska kasta kedja ut, och det tänker inte jag göra i helgen faktiskt. Jag hoppas att kasta kedja in. Men, eller som, vad var det Maja sa? Min dotter, hon sa kedja, vad var det hon sa? Kedjetut sa hon, kallade hon er för.
Ja, det är bra. Ja, men du, stort lycka till det här igen, Dad.
Du, tack så jättemycket. Det kommer behövas. Vi får se om, eller jag ska inte säga att vi får se om vi håller. Jag håller King. Det blir gött. Du Nicke, ta hand om dig. Tack för idag.
Tack själv.
Så hörs vi.
Hej då.
Hej.